Hej och välkomna till Humpod, en podcast om forskning inom konst och humaniora vid Linnéuniversitetet. Mitt namn är Jonas Svensson och med mig här har jag
Bärbel Westfall.
Och inte minst har vi med oss en gäst som idag är Daniel Ermark som är lektor, relativt nyanställd inom digital humaniora vid Institutionen för kulturvetenskap. Välkommen Daniel.
Tack så mycket Jonas.
Ja, roligt att ha dig här Daniel, och vi inleder alltid med en fråga om hur har du hamnat på Linnéuniversitetet och hur har intresset för ditt forskningsområde kommit till?
Jo, det är en ganska svår fråga. Jag kan väl säga började väl egentligen vid Linnéuniversitetet. Jag har läst här sedan 2012 och växte också upp i Växjö. Så att jag har nog inte hamnat här så mycket som att jag helt enkelt föddes här. Och hur jag hamnade inom mitt område är från början så att jag jobbade eller studerade till gymnasielärare med engelska som ämne. Och vikarierade också under min utbildning. Och under de vikariaten så började jag tänka väldigt mycket kring det här med att rätta grammatiska fel i uppsatser. Någonting som jag tror att ni båda kan relatera till, att det i många fall är lite av ett slitgöra. Att man sitter och gör samma sak om och om igen. Och som 90-talist så tänkte jag ju då självklart att det här måste ju finnas ett sätt så att datorn kan göra. Det ska ju inte jag behöva sitta med. Och ur det så växte mitt avhandlingsprojekt fram. Men jag har sedan tidigare haft ett intresse för just dataanalyser av text och jobbat med det inom skönlitteratur, vilket jag gjorde under min masterutbildning exempelvis.
Ja, just det. Du är språkvetare i grunden.
I grunden,
ja. Ska nämnas det, men då med ett särskilt intresse för digital humaniora och hur datorer kan användas inom humaniora. Och jag har ju läst din avhandling som jag tycker är otroligt spännande, inte minst för att du gör ju någonting som inte kanske är så vanligt inom humaniora. Avhandlingen heter Automated Text Analysis in Swedish English Classrooms. Och det som jag tycker är lite spännande med den är att det är någon form av interventionsstudie, kan man säga, där du skapar ett digitalt verktyg som skulle just kunna lösa lite av de problemen som du var inne på. Och sen så gör du en utvärdering gentemot användare. Kan du beskriva lite mer upplägget och resultaten, inte minst från avhandlingen?
Ja, så det som ligger bakom upplägget är en väldigt stark önskan om att lärarna skulle vara involverade, för att det är ju dels de som använder verktyget, men det är ju framförallt de som också egentligen på riktigt kan säga någonting om hur det funkar i skolkontexten. Så att upplägget var som så att vi började med att intervjua lärare för att se vad är det de korrigerar i texterna. För att skaffa en målbild om vad det är datorn behöver kunna hitta. Och fokus var ju just då på de här återkommande felen som man väldigt snabbt tröttar på att rätta om och om igen. Baserat på det så tog jag sedan fram en digital analysmetod och försökte forma det till ett verktyg som man ska nog inte slänga sig riktigt med termen användarvänligt. Men i alla fall någonting som var praktiskt användbart utan att man skulle vara alltför insatt i datorassisterad lingvistik och korpuslingvistik. Och sedan så skickade vi ut detta till deltagande lärare som fick testa det i klassrummet och få se hur det egentligen funkade i den faktiska kontexten. Och resultaten visar att det funkar ganska bra, men att det är en väldigt hög arbetsbörda att sätta sig in i ett nytt verktyg och ny teknologi, och att det är någonting som man kanske missar i den här typen av interventionsstudier. Att ja, även om programmet gör det ska, så hur man sedan använder programmet och hur det funkar in i undervisningsverksamheten är inte alltid givet och självklart. Så att resultaten var att det finns nog någonting värt att följa upp här, men man måste ta det mycket mer försiktigt med hur det påverkar lärarnas arbetsbörda. Det är också värt att nämna att den här avhandlingen och det här projektet genomfördes ju då mellan 2018 och 2022, kan man väl säga. Jag tog ju examen 2023, men projektet var ju då klart sen en tid. Och det var mer fokus på att skriva själva avhandlingen. Under den perioden så blev ju de här stora språkmodellerna mer och mer populära. Vilket innebär att den metod som användes i avhandlingen kanske inte är det vägval man hade gjort idag?
Nej, vi ska komma tillbaka till det, absolut. För att det är ju uppenbarligen så när jag läste avhandlingen att jag tyckte mig se att ja, men det verkar vara ett väldigt krångligt sätt att lösa det om man jämför med vad som finns möjligt, de möjligheterna som finns nu. Men vi kommer tillbaka till det.
Ja, och så känner man ju naturligtvis också igen att alla nya digitala verktyg kräver en hel del. Vi som är lite i slutet av arbetslivet har ju upplevt otroligt många nya tekniska språng. Alltså från blåprintkopiator över overheaden till att vi nu jobbar digitalt nästan helt och hållet. Och i det här ljuset så har jag ju också läst en intressant artikel av dig som du har skrivit med Johan Nilsson. Och speciellt intressant för mig som litteraturvetare då, där genomför ni en datorassisterad stilistisk analys av Ernest Hemingways litterära produktion. Och då tänker man bara, jäsp, stilistiska analys av Hemingways skrivande måste ha gjorts manuellt jättemånga gånger, särskilt i den engelskspråkiga världen. Så vad var då speciellt med er studie och kom ni fram till någonting speciellt? Vad tillförde den datorassisterade analysen forskningen?
Ja, och du har ju helt rätt i att ja, manuella stilistiska analyser, det görs. Men de görs ofta på en bok eller ett kluster av noveller. Och man väljer ofta då att återkomma till de mest populära eller de av forskningen mest väl ansedda verken. Så att den datorassisterade stilistiska metoden här tillät oss att kolla på allt kronologiskt på en tidslinje. För att det vi var intresserade av var hur utvecklar stilistiken sig i Hemingways verk? Hur utvecklar sig hans språkanvändning och hur utvecklar sig kanske framför allt de aspekter av hans språkanvändning som anses vara mest Hemingway? De korta meningarna och kanske inte riktigt repetitiva men avskalade språket. Och det visar sig att det finns viss utveckling där, kanske framförallt mellan novellerna och romanerna. Den datan som artikeln hittar indikerar någon form av utbyte där novellerna får vara utlopp för lite större friheter medan romanerna verkar vara mer skarpt stilistiskt reviderade. Men det finns också en utveckling i romanerna över tid. Och det är den typen av perspektiv som det datorassisterade här bidrar med. Sen någonting som vi var särskilt intresserade av var ju också hur de här sanningsantagandena om Hemingways stil, huruvida de faktiskt håller. Det finns väl någon punkt där någonting blir, det finns en så stark konsensus om det att man kanske inte egentligen ifrågasätter, utan det är klart att Hemingway skriver på det här viset. Men är det verkligen fallet i alla texter och har så alltid varit fallet, eller är det kanske lite ännu en myt om Hemingway som både han själv och vi forskare i efterhand kanske har pushat lite för hårt?
Så datorn kan ju alltså göra mängdmässigt, kvantiteterna kan bli mycket större och det ger ett mer tillförlitligt resultat då?
Ja, tillförlitligt kan nog vara att ta i, men det ger ett mer... det ger ett mer longitudinellt resultat, ja, kan man väl säga. Därför att sen är det också så här, och det är någonting som jag tycker är väldigt intressant med den datorassisterade stilistiken, att det skönlitterära språket är ju inte menat för att ge en känsla av stil till en dator, utan det är ju en mänsklig läsare som det är menat för, va? Så att det är inte någonting man riktigt kan se som jämbördigt med den manuella stilistiska undersökningen som då går genom ett mänskligt medium. Utan det är två olika saker, men de kan ha ett utbyte av varandra, tror jag. Och framförallt så kan väl de här datorassisterade metoderna hjälpa oss att identifiera texter där det finns någonting annorlunda som vi tidigare kanske inte har varit uppmärksamma på.
Ja, men det där är väldigt spännande det du säger, tycker jag, här, att man kan ju också använda de här metoderna för att säga, ifrågasätta konsensus och ifrågasätta en bild som reproduceras i utbildning och så vidare genom att man tar in kanske ett större mängd data än vad den initiala analysen har baserats på. Så det är väl någonting som jag tänker att det är väl rimligt att alla vetenskapsgrenar, inklusive humaniora, ibland omvärderar sina etablerade sanningar. Men det är inte så att de här dataassisterade metoderna än så länge har varit tillgängliga för alla, eller att de har varit använda av alla humanister och så vidare. Man pratar ju ibland om en klyfta inom digital humaniora mellan de som säger att som vet hur man kan tillämpa sådana här metoder, kan skriva kod, kan skapa verktygen och så vidare. Men som ofta då inte är bekanta med de humanistiska frågeställningarna. Å andra sidan då humanister som inte kan tekniken. Hur ser du på detta idag och i framtiden kanske?
Ja, alltså det är ju helt klart en klyfta som existerar. Och det har väl lite att göra med hur många hamnar i digital humaniora. Alltså innan man hamnar där så har man ju ofta en bakgrund i ett humanistiskt eller ett tekniskt fält. Och i båda fälten så behövs ju den bakgrunden för att man ska förstå vad det är man gör på något vis. Och som sagt, min bakgrund är framförallt inom humaniora, först inom litteraturvetenskap och sedan inom språkvetenskap. Och jag har plockat upp en del teknisk kompetens, men inte i närheten av vad någon med en faktisk teknisk utbildning har. Likaså så har jag också bekanta inom fältet där man har en teknisk bakgrund men har börjat intressera sig för humanistiska frågeställningar. Men där man kanske inte har den fulla kontexten till de frågorna från ett humanistiskt perspektiv. Men otroligt välutvecklad metodik. Och det är ju ett pågående utbyte inom fältet. Och framförallt så är det väl det som gör digital humaniora för mig så väldigt intressant. Därför att det hänger på att man samarbetar och att man följer en god forskningssed på så vis att man tar in utbyte från sina omgivande kollegor och från andra människor som jobbar inom samma område. Därför att det är omöjligt för en person att kunna allt. Och det är det väl i alla fält. Men digital humaniora så blir det ju så väldigt uppenbart. Därför att du kan kunna allt om Hemingways biografi. Men om du inte kan programmera så behöver du fortfarande plocka in någon som kan det. Och vice versa. Du kan kunna allt om Python. Men du behöver fortfarande ha någon som har en hyfsad koll på till exempel hur stilistik kan appliceras.
Och Python är då programmeringsspråk. Och kanske det vanligaste programmeringsspråket inom digital humaniora. Men så finns det ju andra också.
Ja. Det är ju en annan artikel där du faktiskt introducerar ett verktyg som heter KNIME, eller ni kallar det för KNIME. Jag vet inte riktigt vad akronymen står för, det kanske du kan säga först.
Ja, så University of Constance Information Miner.
Ah, okej. Okay. Ja, och där, den skrev du tillsammans med Jukka Tyrky, vår professor i engelsk språkvetenskap. Där menar ni att det här verktyget potentiellt kan göra steget in i datorassisterad analys inom humaniora lättare för många genom low code eller no code, alltså att man inte behöver programmera själv. Och också där ni menar att ni kan sammanföra de här båda grupperna, teknister och humanister. På vilket sätt är det här KNIME användbart?
Jo, så KNIME är, precis som du sa, en no-code-tillämpning. Det vill säga att man gör saker som man kan göra i kod vad gäller olika typer av analyser. Alltså textanalys, bildanalys, användande av AI för att klassificera och kategorisera. Men man gör det utan att programmera. Istället så finns det såna här färdiga små moduler, kan vi kalla dem. Som man lägger ut på en canvas och sedan kopplar ihop. Och något som fick KNIME och andra verktyg som KNIME, till exempel Orange, att stå ut från vårt perspektiv är att man måste fortfarande ta hänsyn till processen. Det är inte så att man ger det material och trycker på en knapp och sedan så får man ut resultat. Utan man måste fortfarande vara införstådd med vad det är man gör, i vilken ordning saker sker och hur det påverkar ens material. Och det här skapar ju lite av ett insteg till vad man skulle kunna kalla computational thinking exempelvis. Alltså hur tänker jag igenom och förstår en datordriven process och analysmetod? Och det är väl det som gör att KNIME är användbart. Sen tror väl jag personligen att man använder KNIME ett tag, men KNIME är väldigt begränsad därför att du kan bara använda det som finns tillgängligt. Du kan inte skriva din egen analysmetod och det är begränsningar på hur du kan påverka processen. Så att NIME funkar bra fram tills man vill göra någonting väldigt intressant eller nytt. Eller om man vill använda den absolut senaste tekniken som då ännu inte finns tillgängligt i en sån här modul genom en så kallad extension då. Så att NIME är väldigt användbart just som en instegsgrej. Men det är också väldigt användbart därför att det skapar ju en visuell representation av processen, vilket är väldigt smidigt att ha. Man kan peka på och förklara vad det är som händer.
Ja, du har väl gjort någon form av online introduktion till NIME också, om jag inte har fel för mig, som finns på HUM Infra, alltså den stora humanistiska infrastrukturen för digital humaniora. Så om man kopplar upp sig mot på webben så kan man hitta din föreläsningsserie om NIME som visar hur det funkar. Så det kan ju vara tips. Men vi kan titta lite på hur ni faktiskt använder NIME här i den här artikeln. För då gör ni en sentimentanalys av Twitter-data. Kan du beskriva lite processen där, hur ni jobbade och även den data som ni använde, den korpus ni använde, för den är ju lite spännande och eller nu-kopplad.
Ja, så att korpusen som användes där är ju en del av Nordic Tweet Stream. Och Nordic Tweet Stream är ju en stor korpus som har samlats in av bland annat Jukka Tyrkö men också Mikko Laitinen och ett par till. Delvis via LNU men också i samarbete med andra universitet. Och den samlade ju in Twitter-aktivitet från de nordiska länderna under en period. Och ger en väldigt bra möjlighet att undersöka till exempel saker så som hur mycket engelska används i onlinekommunikationer i det här geografiska området. Vilka andra språk används? Och just den geografiska placeringen av språkkluster exempelvis. Och det finns, jag tror det fortfarande finns ett sätt att komma åt den datan via deras webbportal. Så att om man vill gå in och titta lite på det så kan man göra det. Just det här fallet så använder vi det för sentimentsanalys. Sentimentsanalys betyder att man tittar på huruvida en text uttrycker positivt eller negativt eller neutralt. Låt oss kalla det en känslotonalitet. Och det här är väldigt användbart för att tillåta en att titta på saker så som vad är den allmänna responsen gällande det här kulturella fenomenet eller det här politiska förslaget eller vad det nu kan vara man är intresserad av. Det är också väldigt intressant språkvetenskapligt såklart därför att det skapar lite av en koppling mellan okej, det här språket kommer från mestadels positiv eller negativ diskurs och det kan såklart ha påverkat de valen som man har gjort när man har satt ihop uttalandet. Och poängen med en sådan analys blir ofta volymen, alltså mängden sentiment man kan titta på och den lite mer sanningsenlig estimering man kan göra av en diskurstolaritet. Alltså är det här mestadels positivt eller negativt? Sen är det såklart en väldigt viktig teknik för datasortering också, om man är intresserad av specifikt negativa eller positiva uttalanden.
Det finns ju lite kritiska punkter som också ni själva tar upp. Dels att maskinerna inte alltid hittar humor eller ironi eller ambivalenser eller dubbla negationer och sådär. Och det är den ena, det kan du svara på. Och den andra kritiken är ju ofta att okej, det här är statistik, jättemycket data. Men den kan inte ge svar på de stora frågorna, sammanhangen i samhället, sådana frågor som humaniora och samhällsvetenskap ställer, va? Sociala kontexten, eller också teorier som kommer från sociologin eller litteraturvetenskap eller andra discipliner. Hur skulle du besvara de här två kritiska frågorna?
Den första kritiska frågan är ju, jag tycker alltid att den är lite svår när den dyker upp för att det blir ofta en fråga om vilken specifik metod har man använt. Alltså, vi har tillgång till saker som Vader som till exempel klarar av negationer och dubbla negationer bättre än tidigare alternativ. Men numera har vi också tillgång till AI-modeller som har en väldigt bra förmåga att korrekt identifiera sentiment på ett väldigt kontextbundet vis. Så ja, det är en teknik under utveckling och precis som allt annat så bör väl varje applikation ha en hälsosam dos metodkritik inkluderad. Och när det kommer till de stora frågorna så tror jag att svaret från mitt perspektiv på det är någonting vi redan har lite diskuterat, att digital humaniora måste få vara ett interaktionsutrymme för olika metoder, olika perspektiv och olika tekniker. Det är sällan så att man skulle vilja påstå att den digitala metoden i sig kan ge svar på de stora frågorna, men de kanske kan hjälpa det humanistiska perspektivet att komma närmare de där svaren, eller i alla fall kolla hur den kontext man beforskar ser ut på en större skala. Så jag tror att det är lite bundet till i alla fall mitt perspektiv på digital humaniora som ett fält som framförallt ska syssla med mixed methods, alltså någonting som inkluderar både kvantitativa och kvalitativa perspektiv och försöker hitta meningsfulla interaktionspunkter för de två.
Den mänskliga handpåläggningen behövs ju liksom med alla verktyg där man, så fort man pratar om det här.
Jag tror att det finns lite en oro från ett humanistiskt håll att jo, men de här digitala metoderna kan ju inte ersätta oss eller våra perspektiv eller våra kompetenser, och nej, det kan de ju inte. Och det tror jag inte att någon riktigt påstår. Däremot så kan de hjälpa oss att skala upp våra frågeställningar. Att vi kan engagera oss i material som vi tidigare hade avstått från att engagera oss i på grund av dess mängd.
Om jag får kasta in ett resonemang här, tror jag faktiskt att den oron kommer egentligen från att vissa yttranden nu i press och media eller på hemsidor, det har ju påtalats detta att man är så odelat positiv och det här kommer revolutionera vårt sätt att arbeta. Och det gör det säkert, men ofta så ses det som att det är lösningen på allt, och man tar inte fram det här att det är ju i alla fall vi som arbetar med verktyg som kan underlätta vårt arbete. Så det är lite perspektivgrej, va, som gör att den här oron uppstår, tror jag.
Men det blir ju, i vissa fall så passar de här sakerna sig mer eller bättre. En hammare är ganska värdelös om man har en låda skruv. Liksom. Man får tänka på vad det är man gör för att få det här att gå ihop.
Ja, men om vi glider lite så sakteliga över till det stora teknikskiftet. Vi ser, vi har varit inne på det redan nu. Men som vi har nämnt här så finns en påtaglig oro, en diskussion just nu om humaniora, traditionella humaniora kompetenser i ljuset av vad som då brukar kallas för generativ AI, som ju är en ny form av teknologi som inte har funnits mer än i 1,5 år, där vi har maskiner som kan göra saker som var otänkbara egentligen för 1,5 år sedan. Eller åtminstone okända för folk. Och du är ju en av de få på Linnéuniversitetet och kanske i Sverige som har börjat utforska lite hur generativ AI kan tillämpas inom humanistisk forskning och förstärka humanistisk forskning. Och jag tänkte du kanske kan ge något exempel på saker och ting där du har märkt att ja, men här märker jag verkligen att här gör det skillnad.
Ja, alltså den stora effekten av generativ AI i min forskning har väl egentligen hittills mest varit att vi får tillgång till verktyg som på ett mycket mer kontextbundet sätt kan identifiera fenomen och information i texter. Men det är såklart också någonting som har att göra med min egen bakgrund, att det är framförallt texter som jag tycker är kul och är intresserad av. Ett exempel på det är ett projekt som vi håller på med och ska presentera på en konferens om Hemingway senare i sommar, där vi använt en AI-modell för att identifiera instanser av djur i Hemingways noveller. För vi vill titta på vilka djur dyker upp under vilka tidsperioder och hur är det här bundet till hans geografiska upplevelser under den perioden. Här så är de stora AI-modellerna otroligt hjälpsamma. Därför att man hade kunnat använda en teknik som liknar den som användes i min avhandling. Det vill säga att man har i princip en ordbok med här är alla djur. Hitta de här orden i den här texten. Vissa ord är ibland djur. Om vi tänker på bear och vi tänker på dove. Björn och duva. I vissa instanser så är det ju så att there is a bear in the forest. Okej, det är ett djur. She couldn't bear it anymore. Inte ett djur. Men samma stavning. Likadant med duvan. The dove was flying across the square. Vad som? Ja. Eller he dove into the water. Samma ord. Ena fallet ett djur, andra fallet inte ett djur. Med den metod som hade använts för det här innan de stora AI-modellerna. Och det finns såklart vägar runt det också, men det hade blivit väldigt mycket mer komplext, så hade de här varit falska positiva utslag. AI-modellerna tittar på kontexten i en högre utsträckning och kan säga att okej, men här är det inte djur det handlar om. Innan AI-modellerna så hade man till exempel kunnat använda part of speech tagging, alltså att tagga upp alla orden för deras grammatiska tillhörighet och sedan kunnat sortera ut till exempel verben. Men AI-modellerna erbjuder här en mycket mer generell lösning. Och hittills har det verkat funka ganska effektivt, men jag hoppas kunna återkomma med lite bättre siffror på just hur mycket mer effektivt efter sommaren.
Ja, framtiden. Hur ser du på framtiden för humaniora i ljuset av AI? Inom vilka områden kommer tekniken få störst genomslag? Och då tänker jag inte på studentuppsatser som vi inte kan veta om de är skrivna av AI. Det skulle jag också vilja ha svar på egentligen. Det kanske du kan svara på. Men hur kan jag annars som forskare, som språk eller litteraturvetare inom språk, säg tyska, engelska, franska, dra nytta av den här tekniken?
Ja, när vi rör oss mot de här mer och mer multikompetenta modellerna så blir det mer och mer en fråga om, ja, vad vill man att de ska göra? Vill man ha hjälp med att sortera en stor mängd bilder eller att skapa beskrivningar av en stor mängd bilder? Då kan man använda dem till det och sedan kan man använda det vidare i sin forskning på något vis. Vill man använda det som jag för att klassificera texter eller för att hitta specifika uttalanden i texterna som är relevanta för ens forskningsfråga? Då kan man göra det. Vill man använda dem som skrivkompis när man sitter och författar? Man vill ha någon att prata med och ställa de här frågorna som, borde jag göra så här eller så här? Ja, då kan de också vara ett väldigt bra reflektionsverktyg. Så att som språkvetare så kan vi ju dra väldigt mycket nytta av tekniken förutsatt att vi har tillgång till modeller som klarar av de språk vi arbetar med. Tyskan, engelskan och svenskan tror jag inte är ett större problem, men där finns det fortfarande en begränsning med tillgången på modeller som är universella språkligt. Och där är vi inte riktigt än. Jag tror att teknologin för oss kommer få störst genomslag i hur vi hittar information och hur vi sammanfattar information. Och det är också här den här teknologin tror jag är som absolut mest farlig. Man tittar på en sammanfattning och känner att ja, men det här stämmer nog. Och sen går man på det. Här är det den humanistiska källkritiken av yttersta vikt. Men när vi börjar utveckla mer och mer av en balans där så tror jag att det är där som vi kommer märka den största skillnaden. Att kunna använda en språkmodell eller en generativ AI för att förhöra 500 artiklar om vårt ämne samtidigt och utifrån det kanske identifiera de artiklarna som är mest relevanta för våra frågeställningar. Så ja, det är många olika vis och det beror väldigt mycket på vad vi är intresserade av att göra. För att man kan göra så väldigt, väldigt mycket just nu. Någonting som är värt att nämna också är ju att den här generativa AI har ju en potential att tillåta oss som undervisande akademiker att stötta våra studenter på ett väldigt involverat vis framåt. Därför att när AI nu börjar närma sig de här, vad kan man säga, milestonesen där den kan ta in, omformulera och extrapolera från material, så innebär det också att vi har en högre potential i att erbjuda saker som ordentliga instuderingsquizar och sådant i en högre frekvens, därför att det blir mindre arbetsintensivt. Och det är väl där den här typen av teknologin egentligen är som absolut bäst, tror jag, där den kan tillåta oss att göra saker som vi annars inte hade hunnit med. Sen såklart, så återigen, måste man ju läsa igenom och titta på detta med djupt kritiska ögon för att se att det faktiskt blev bra. Men där finns också någonting som jag tror att vi kommer kunna dra nytta av.
Och sen så om man skulle återknyta lite till det vi pratade om tidigare, det finns ju också kanske en öppning här nu för humanister som inte är så tekniskt bevandrade att dra nytta av kraftfulla tekniska verktyg genom att tala med dem i princip med vanligt språk. Man kan uttrycka sig med vanligt språk när man interagerar med systemen och får dem att göra saker åt en som för några år sedan eller bara 1,5 år sedan krävde ganska stor programmeringskompetens. Men den utvecklingen går snarare mot att man börjar interagera med systemen i vardagligt, med vardagligt språk. Och det måste väl ändå ses som en fördel för humanister som inte kan, vill eller orkar sätta sig in i tekniken och till exempel programmering. Men den här samtalet lider mot sitt slut nu. Och vi ska avsluta så som brukligt är med att du, Daniel, får reflektera över något eller några eller alla av Linnéuniversitetets nyckelord. Närhet, nyfikenhet, nytta och nytänkande. Och hur du ser på din egen forskning i relation till de här.
Jag tror att jag tänker hålla mig till nytta och nyfikenhet. Jag känner att det är de som vi kan reflektera mycket kring just gällande de övriga frågorna också här. Jag menar, forskningen generellt sett, min och misstänker alla andras, är ju i väldigt stor utsträckning driven av nyfikenhet. Man vill veta något nytt och gärna någonting som ingen annan riktigt vet ännu. Det är ju absolut roligast. Men man vill ju också försöka hitta sätt där de här nya insikterna kan komma till nytta. Och jag känner att, och jag tror att de flesta som jobbar i den här interaktionen mellan humaniora och teknologi håller med om att det är just nyttan på något vis som blir ledande här. Att hur kan vi göra saker som kommer till nytta, dels för våra medforskare, våra kollegor, men också för samhället i stort. Och samtidigt är man ju också väldigt nyfiken på hur skulle den här nya nyttan påverka samhället? Hur påverkar det här de stora frågorna från ett humanistiskt perspektiv? Är det här någonting som får ett positivt eller negativ effekt i längden? Så en ganska kort reflektion, men jag tycker om just de två orden.
Tack så mycket för det. Tack för din medverkan här, Daniel. Vi avslutar på den här och säger att ni har lyssnat till Humpod, en podcast om forskning vid Fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet. På återhörande.